Okej, då har det blivit dags att kika på Muji igen. Muji, den andliga läraren som har hamnat i blåsväder en hel del på senaste tiden. Det finns en hel Facebookgrupp som handlar om hur dålig han är ungefär. Eller hans community och så. Och tror 10 000 medlemmar på den. Och där skriver folk om sina upplevelser med honom, och framförallt har det handlat om dels att han ligger runt i sin satsang där med kvinnor, unga kvinnor som verkar vara confirmed, eller man ska säga, så vet jag vet i alla fall, vilket såklart, ja, de flesta tror jag inte tycker det är så bra grej i alla fall när lärare gör det. Det andra är att människor dött där helt enkelt. De har helt enkelt begått självmord på hans där han är, där han alltså i det här Monte Sahaja eller vad det heter. Hans retreat center, några stycken. Och jag har lyssnat på en YouTube-kanal som heter Neo Advaita Recovery Zone, där en kille, jag vet inte vad han heter, men han har pratat om upplevelser med Muji och även sina, alltså vad han tycker bara helt enkelt om det i den här videon. Jag ska visa några klipp från videon, och han länkar också till en videofilm, en annan video med där Muji pratar och bemöter en kille som konfronterar lite grann Muji med de här anklagelserna då, om att folk begått självmord där, vilket det verkar stämma. Frågan är såklart om det är vem bär ansvaret ungefär. Okej, så vi kör igång och lyssnar på New Advaita Recovery Zone som pratar först om, han pratar om skillnaden på Muji och Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, den här indiska gurun som levde för ett antal år sedan och som många ser upp till. Och han menar att, han har den här kanalen New Advaita Recovery Zone, så att folk som tagit sig ur Neo Advaita, det som han menar då Muji håller på med och många andra andliga lärare, det är ny Advaita egentligen, Neo, ny. Och det finns många Neo Advaita lärare, typ non-duality lärare idag, som han menar håller på med inte riktiga läror, utan inte det som stod i Bhagavad Gita och det som Ramana Maharshi lärde ut, och den ursprungliga eller riktiga Advaitan, som han menar då. Och han håller på att ta sig ur det och har skapat den Neo Advaita Recovery Zone. Jag tycker det är ett intressant fenomen i sig att folk har fått de här problemen med Neo Advaita. Jag ska försöka kika lite närmare på det och se vad jag kan hitta det. Men vi kikar på honom då, lyssnar på honom, vad han säger om första lite bara kort en berättelse. Vad han säger om Ramana Maharshi då, hur han är som lärare.
Did nothing. He let them be disrespectful in essence.
Han säger att jag får sluta klippa den här, men han säger att Ramana Maharshi lät folk vara disrespectful, alltså att han inte la sig ungefär. Han försökte inte stoppa folk, han försökte inte göra någonting. Vi missade lite av början där, men ja, fortsätter.
In the second instance, they were trying to take care of Ramana, but still they did something that Ramana didn't like, and instead of telling them no, I don't like that, or I want to do something different, he didn't protest, he just went and did something else. He let them do their thing, he did his thing. So this brings us to Muji.
Okay, så det här är kontexten då, att han Neo Advaita Recovery Zone menar att Muji, eller menar att Ramana Maharshi lät folk vara. Han lade sig inte i, han stoppade inte folk som gjorde saker. Det var någon som försökte hjälpa honom på något sätt som han inte gillade. Och då sa han inte till dem, utan bara gick därifrån ungefär. Och några andra hade gjort någon annan grej han inte gillade. Han typ stoppat folk från att komma in till honom när han var sjuk. Då hade han gått ut till ett annat rum bara. Det finns en annan berättelse som han inte nämner här, men om Ramana Maharshi, som jag själv känner till, att Ramana, han bodde ju på det där berget Arunachala, och det kunde komma ibland banditer, om man ska kalla det, och sno saker och sånt från folk som bodde där. Det fanns ju ingen liksom polis eller sånt där. Och då, någon kväll gjorde det, eller jag vet inte om det var kväll eller dag, men det kom någon i alla fall och tog saker där. Och någon av de här banditerna, eller tjuvarna, slog även till ramarna med någon käpp eller något. Och då försökte en av hans, en av ramarnas studenter, vad man nu kallar det, de som bodde med honom, stoppa den där personen som slog honom. Och då säger Ramana Maharshi till honom, nej, typ, gör ingenting. Han spelar bara bandit nu, eller liksom, han spelar ut sin roll nu bara. Vi ska inte stoppa honom. Så, och det här är på samma tema då. Lite, om man skulle kunna kalla det för passivt, inte passivt aggressivt, utan passivt pacifistiskt bemötande av allt möjligt då. Att han helt enkelt, han gör ibland saker då, men han säger aldrig till någon att inte göra det. Det påminner mig ju lite grann om den här dokumentären som handlade om hjälp till, eller vad heter det? Locka till självmord på vad det kallar fakta eller uppdrag granskning, någon av dem där. Där en, någon healer sa att man ska inte lägga sig, man ska inte stoppa någon som försöker någonting. Inte ens vid självmord. Och här blir det lite intressant, för han pratar ju den här nedvita recovery zone om att det här ser han, det är en riktig lärare ungefär som inte gör någonting, som inte försöker stoppa någon. Inte ens någon som försöker slå honom. Men vad skulle han göra då om någon försöker ta sitt liv? Är det samma grej där? Ska man vara passiv där också? Det förtäller inte historien, men även när det kommer till de här exemplen om att någon slog honom och någon, ramarnas kompis då, ska säga, försökte stoppa den här banditen som slog ramarna. Vem är det som säger att inte ramarna stoppar den här kompisen då från att göra det han vill göra? Han försökte ju stoppa banditen. Då stoppade ju ramarna honom med det. Det är en, som jag ser det, i alla fall på ett filosofiskt plan, omöjlig ekvation, eller man ska säga. För man kan inte göra någonting. Att inte göra någonting är att göra ett aktivt val att inte göra någonting. Den här Neo-Advaita Recovery Zone menar att det är så man bör agera ungefär. Att det är det här, så gör riktiga lärare, de är passiva och säger inte någonting. Men vi har massa exempel på något annat också. Vi har zen-buddhismen som ofta är, ja men det har funnits många som, ja men samurai-traditionen och gå ut i krig och slåss och verkligen göra någonting. Till och med krig som är så här på ganska felaktiga grunder då, andra världskriget och exempelvis när de var på så här, ska man säga, fel sida om historien. Så där finns ju det, och där är det upplysta mästare, uppenbarligen riktiga zen-mästare som propagerar för att faktiskt agera, göra saker, stoppa någon som gör någonting, hugg ner och slåss, mörda till och med. Så jag, för mig i alla fall, det låter ju fint som att Ramana Maharshi var en fin person, det man hört om honom i alla fall. Och säkert en bra sak generellt sådär, att inte hålla på att stoppa våld. Men att det skulle vara så här lackmustestet för en bra lärare är inte så, jag tycker inte det i alla fall. Ni får skriva i kommentarerna som man säger. Men det vore kul att höra andra tänker faktiskt kring det här. Jag tycker inte så att enkelt. Det går inte filosofiskt logiskt ihop heller. För ibland behöver man göra någonting. Om någon håller på att skada någon allvarligt, ska man inte göra någonting då heller till exempel. Var går gränsen? Och hur vet man vad som är bäst hela tiden? Hur vet man att det är bäst att vara passiv? Ja, okej, nu har jag tjatat igenom mig med det. Vi hör några minuter till, eller lite grann vad han säger om Muji då.
I haven't talked or written about Muji in a good 2 to 3 years. And I thought that was behind me. However, Muji, through a member of his organization, had one of my videos taken down. And they used legal trickery, and I believe I'll easily get it overturned, and possibly they've...
Okay. Så vi behöver inte lyssna på så mycket av det. Jag har lyssnat igenom lite grann själv och skrev ner några punkter. Och vad han menar är att Muji då har tagit ner någon video när Neo-Advaita Recovery som pratar om Muji. Och antagligen i negativa termer då, antar jag. Och han han sägs vidare att Moji har en agenda att försöka stoppa folk som sabbar med hans inkomst i princip eftersom, och hans rykte och sånt, så att han kan fortsätta tjäna pengar. Så kan det ju vara. Det är ju till och med troligt att Moji inte vill att folk ska prata illa om honom och försöker kanske stoppa det på olika sätt. Men det är också svårt att säga var det kommer ifrån. Är det så här hans ego som gör det? Eller är det att han ser att, vad ska man säga, folk inte får samma tillgång till hans läror som han kanske tycker är bra. Så att därför är det bra att göra copy strikes och sånt där. Vad New Advaita Recovery Zone, den här killen i videon, hans argument är att Ramana Maharshi skulle inte agera på det sättet. Han skulle bara låta det vara. Han skulle inte försöka stoppa någon. Och så kan det vara. Och det kanske är bättre. Men det är inte givet, som jag ser, att det är ett sätt, tecken på att det är en bra lärare om man inte gör någonting. Och den som försöker copystrika någon eller ta ner videor som man inte håller med om eller negativa sådär, det är fel ungefär. Så gör inte en riktig lärare. För det finns massa exempel på en massa upplysta lärare som har agerat på olika sätt, stoppat folk från saker och igen då zenmästare genom tiderna har definitivt gjort det. I slutändan så finns det ingen som gör någonting överhuvudtaget, och att man gör eller inte gör någonting har inte med någonting att göra. Det är bara saker som händer. Det bara sker, om man så vill säga så. Men om man ska prata i relativa termer så är det såklart att någon väljer att göra någonting och någon går dit och någon Moji då försöker copystrika eller ha folk som gör det i sangan. Jag förstår hans argument. Jag tycker det finns viss sanning i att vara som Ramana Maharshi generellt många gånger är bättre, att inte så här lägga sig i så mycket kanske vad andra ska göra, men drar man det till sin spets så håller det inte, för om någon försöker skada sig själv allvarligt eller skada andra allvarligt så bör man agera. Och det kan vara så som man säger också, att Moji är purken och massa ego som gör att han vill ta ner copystrike och så. Vem vet? Okej. Jag ska spola fram här till 5:50 har jag skrivit upp. Och så ska vi se vad han säger där. Jag tror han börjar prata om den här videon med Moji. Vi ska kolla på den också. En video där Moji bemöter en kille som tar upp det här med att folk begått självmord på hans retreat där.
Which caters to his needs. And if the allegations are true, and I've partially confirmed...
Ja, här nämnde han bara att de här anklagelserna stämmer med att han har legat runt där i sangan, och det verkar vara många som konfirmerade det. Så det är en grej som... Jag ville bara säga att jag försöker inte försvara Moji. Jag skulle inte rekommendera någon att åka dit efter alla de här grejerna som har kommit upp, vare sig allt eller inget är sant. Men om det är så här många anklagelser från så många på så många sätt under så lång tid, så... Då är det bättre att inte ta risken helt enkelt, tycker jag. Om man inte väljer folk själva såklart. Men jag skulle inte rekommendera någon att åka dit. Men jag tycker ändå att man kan nyansera det här. Eventuellt det som den här New Advaita Recovery Zone-kanalen säger.
Have actually killed themselves, taken their lives at his centers. And apparently there was a fourth attempt recently. And when someone brought this up in Satsang, Moji got angry and defensive, and I'm going to post below the video to where and shut that down. So in the fourth, I don't know if it was the third or fourth, the person just followed some of Muji's instructions that they heard at his satsang, and Moji got very angry. You can watch the video yourself.
Ja, vi ska ta och kolla på videon som han pratar om. Han menar att jag spolat förbi när det är en kille som frågar Moji om, han pratar väldigt långrandigt om att det är folk som har följt hans lära med det här, bland annat det här drop everything, säger han. En kvinna ska ha följt Mojis lära, drop everything, och så gjorde hon det och nu är hon död. Och det är då så här indirekt Mojis fel. eller direkt kanske han tycker, det är ju en grej, det är ju någonting som är, skulle jag säga, ganska långsökt. Drop everything är ju någonting som alla möjliga lärare säger precis hela tiden. Och det betyder ju inte att man ska göra någonting mot sig själv som är farligt eller så. Så att någon har följt, jag vet inte om man inte kan formulera sig på ett bättre sätt, han som ställer frågan, men den kritiken är ju, tycker inte jag, rimlig. Det är såklart en rimlig kritik om människor begått självmord på hans retreat där. Det är någonting som är värt att lyfta och undersöka vad det beror på, såklart. Samtidigt så ska man säga att sannolikheten för att det finns många människor i det communityt som mår dåligt är ju väldigt stort. Det är många människor som mår dåligt, söker sig till andlighet på olika sätt. Många söker sig, de har försökt massa olika grejer, om typ mediciner, eller så tror de inte på mediciner, eller terapi, eller så tror de inte på terapi. Och så åker de till sådana här moody och sånt och tänker att de ska finna frihet där, sista försöket eller något sånt. Så många kommer dit, desperata människor, samma som söker, kan söka sig till psykedel och annat också. De kommer inte ur sin depression och så. Så då finns det ju statistiskt många människor redan som mår väldigt dåligt. Och har man många människor som mår väldigt dåligt, så finns det ju en viss procent av dem som kanske också tar sitt liv. Så det är frågan om de som mår dåligt hos honom, är sannolikheten högre att de skulle bo självmord på Montesahara, jag kommer inte ihåg vad hans center heter, än andra människor runt om i världen som mår lika dåligt. Det är svårt att veta. Men en kritik kan ju såklart också vara att de kanske inte får rätt hjälp där. De bör potentiellt bli bättre på att identifiera de som har de här tankarna och lotsa dem någon annanstans och säga, det här är kanske inte stället för dig nu. Potentiellt. Ja. Vi ska se vad Moody svarar här nu på den här kritiken.
He was staying in another place.
Han pratar om en kille här då som hade tagit sitt liv, som den här frågeställaren pratade om.
And we heard he's missing. Everybody's looking for this person. He's missing. What could happen to this person? Then they found that he committed suicide. When we did this, actually, we found a letter that he wrote, saying that this has got nothing to do with anyone at all. We have this letter. His mother also came to Sahaja.
Moji,
you stop for a moment, because
här säger Moji då att, ja, han, den här personen skrev ett brev och att det inte hade någonting med Sahaja att göra. Det är ju såklart en relevant sak och inte helt fel att ta upp, men jag håller med om den här New Advaita Recovery Zone, om att han är något defensiv. Inte heller såklart konstigt när någon kommer och har massa anklagelser och säger att folk har dött på grund av honom i princip och hans lära och att de var på det här stället. Men man skulle kanske kunna tänka att så här, ja, Moody som är upplyst och sådär, borde inte han reagera utan att bli så defensiv ungefär. Och det är ju en såklart rimlig grej, men för mig är alla de här grejerna om att lärare ska vara på ett visst sätt och nästan inte som reagera som människor gör på kritik eller sådana saker, de finns helt enkelt inte i min värld. Ramana Maharshi, även han fick utbrott, så vitt jag vet, vad jag har kunnat läsa mig till. Det finns inga lärare som är de här perfekta personerna, som inte har några triggers. Jag har letat mycket. Och om någon har någon sån lärare idag som aldrig blir triggad, som inte missförstår saker, som inte kan bli arg, som inte kan bli... Skriv gärna det, så får jag kolla upp den personen. Och det måste vara någon som lever idag. Det är nästan som en så här challenge, eller vad man ska säga, utmaning att hitta. För döda personer finns det ju många som helst som folk pratar om som var perfekta. Men de kan vi aldrig, det kan vi aldrig verifiera eftersom de inte lever. Men alla jag har kollat på, nu levande andliga lärare, finns det definitivt ingen som jag har kunnat se som besitter den typen av drag. Okay, vi lyssnar lite mer på vad Moji säger.
Because you raised a point, and that's a very strong thing to say. And we are many people here who know this case, who live this case. You don't know it. This man's mother came to Sahaja, actually, and she fell in love with all the people in Sahaja because she said, from my son was a little boy, he's obsessed with taking his life. She said, thank you for giving him a period where he's been happy. That's what. Now this man is trying to put... No, let me finish my point.
So I heard the
story. No, let me finish my point.
That you said is mentally ill, but everyone can see the satsang. Everyone can see the satsang. First...
No, you have said...
Ja, de tar mikrofonen från den här killen då. Han har faktiskt fått prata rätt mycket, skulle jag ändå säga. Även om man kan tycka att det är oschysst. Men han avbryter emoji när han svarar. Svårt att veta så här, vad är rätt och fel. Det är uppenbart inte jämlikt, utan han kan ju inte ta micken från Moji, men de tar micken från honom, så det är inte jämställt på det sättet. Men han har ändå sagt rätt mycket, sagt ungefär det han skulle vilja säga. Jag tycker väl att Mojis poänger är liksom hyfsade, att den här killens mamma har kommit hit och sagt att det är jätteviktigt för dem. Det är dock inte så här, när man pratar om bemötande generellt så pratar man om validering, alltså att man bemöter någon validerande och bekräftar det de säger. Det lyckas inte Moji med. Han blir defensiv här och han blir triggad av det här, vilket är fullt förståeligt såklart. Det är förståeligt. Men det ser såklart inte bra ut heller när en så här upplyst lärare ska... För han skulle kunna säga bara, ja, det är jättesorgligt att det där hänt. Om det är någonting vi har gjort här så kommer vi har verkligen tittat på det, om det är någonting som vi skulle kunna göra bättre. Vad man nu säger, de sakerna man kan säga, jag beklagar verkligen och sådär. Det är ett mycket bättre sätt att bemöta något sånt här, oavsett egentligen vad man tycker själv. Men han hade inte sinnesnärvaron att kunna göra det. Enligt mig i alla fall, jag tror inte det. De som tror att han är någon upplyst, ofelbar person tror väl att det här är ett så här upplyst svar ungefär. Men det skulle inte jag säga att det är liksom inte jättedåligt. Jag skulle inte säga att, som den här nödvajta recovery som säger, att han blir jättearg och jättedefensiv, utan han är inte mer arg och defensiv än vad jag tror många andra kanske skulle kunna bli. Men han är inte heller ett mycket bättre åt andra hållet heller. Många skulle kunna svara på ett mycket mer validerande och bra sätt på den typen av kritik. Alltså alla möjliga, bara politiker skulle kunna, de har det i ryggmärgen och bara, ja, jag ska lyssna på det där, det låter jättebra när du säger sådär. Okej, vi spolar fram lite igen.
I would say something, wait a second, so that people don't feel that, you know, we are ganging up.
Nu har de tagit micken från honom och han har fått gå därifrån, den här personen.
And something, if there are people who would like to hear this man speak, then you may stay, sir, and you may outside, people can meet and they can talk with you. Sorry?
Ja, man hör inte vad han säger för han är så långt från mikrofonen, men Moji har någon grej. Ja, men om du fortfarande har någonting du vill säga så kan du stå utanför. Det är svårt såklart att hantera sen. Den här killen var ju där för att komma med massa kritik och det var... Ja. Han skulle antagligen inte nöjt sig med någonting, gissar jag. Men ja, vem vet. Här skulle jag kolla någonting också på vid 8:10 hade jag skrivit upp. Ska vi se vad de säger där.
In a short while you hear somebody saying, look again, is another person doing this, is not right actually. Okay, nowhere you will find in my teachings over the years my encouragement to people to do any harm to themselves or anyone else.
Okay, okay.
If you find that,
let's
then
go
you
back
may come.
To the teaching.
No,
let's...
I don't want to talk with you, sir, anymore, because I see you... that you are not speaking the truth. I will speak with anyone who speaks the truth.
Det där är också en lite konstigt argument. Jag kommer prata med de som pratar sanning. Du pratar inte sanning. Så där. Vem avgör det? Han sa väl sin sanning. Det är en ganska defensivt, ganska dåligt bemötande tycker jag. Men ja, delvis förståeligt också. Han är bara en vanlig människa, Moji, och bemöter inte det där bättre än någon annan.
I'm not so shocked that this person came and trying to associate that somehow people are committing suicide because of this teaching. That is just so unfair of you.
I would really like to bring our attention back.
Så det här var det han avslutade med ungefär, att han tycker att det är oschysst att någon kommer och säger att läran då orsakar självmord. Jag skulle ju hålla med om det, om det inte finns något mer tydligt. Exemplet som den här killen tog var ju att Moji sagt drop everything. Men det säger typ varenda andlig lärare att man ska göra. Man ska släppa egot, man ska droppa föreställningar, behov, allt möjligt och sådär. Och det kan ju såklart vara destruktivt. Men jag menar att man kan ju inte kontextualisera allting varje gång man säger någonting. Det är omöjligt. Och jag tänker själv att så här, det är ganska mycket till för att en lärare ska få någon att begå självmord. Jag vet inte vad det skulle vara för någonting. Man kan såklart hitta saker. Man kan såklart hitta allt möjligt som skulle kunna bidra till det. Men det är ganska långsökt tycker jag. Det är min bild bara. För det, hans lära är inte något speciellt skulle jag säga. Han säger ju rätt mycket samma sak som andra neo-advaita personer säger. Det som inte var bra är väl bemötandet när någon tar upp det. Även det här med att folk har dött där är inte, det är inte ett bevis för någonting som jag ser det. Utan sannolikheten för det behöver man i så fall titta på. Hur många bor det där? Hur många mår väldigt dåligt? Hur många är deprimerade? Hur många är djupt deprimerade? Är det många sådana där, vilket är i många av de där communities, så är det en ganska hög sannolikhet att några kommer begå självmord. Precis som om man tar människor i psykiatrin. Det är ju inte så här psykiatrins fel, även om vissa tror det, att människor begår... Och det kan ju vara det ibland såklart också, om psykiatrin missköter sig, om man ska säga. Men anledningen till att många begår självmord som tillhör psykiatrin är ju för att det är människor som mår dåligt som tillhör psykiatrin och som söker sig dit. Det är ju enda, eller det stora anledningen till och med. Sen kan det vara dåligt bemötande och misstag som sker också. Lite grann som här då med Moji. Lite grann med så som han, att det skulle kunna vara att folk kommer dit och så blir de inte bemötta på rätt sätt eller så som de skulle behöva för att må bättre. Men det är svårt. Om människor är djupt deprimerade och suicidala så är det inte så lätt. Inte ens för de som jobbar professionellt med sådant. Så att det är några som begått självmord där av alla hundratals eller tusentals som passerat där genom åren är vid handen i alla fall, skulle jag säga, inte jättekonstigt. Så även om jag inte är något fan av Moji, jag har inte lyssnat speciellt mycket på honom, även om jag inte tycker att han säger dåligt och sådär, jag har inte dragit till det. Och även om jag tror att det faktiskt är en hel del problem där, för det är vad väldigt många personer säger, och det är det också vad en del som verkar vara bekräftat med att han ligger runt och sånt där, och då är då har man en person där som inte lever på det sättet som jag tycker man ska leva, eller ganska långt ifrån det, framförallt i rollen som lärare eller andlig lärare. Då kan man inte ligga runt i sangan helt enkelt. Det finns de som tycker att det är okej. Okay, och jag menar då kan man ju vara där och hänga med dem. Men jag tycker inte det. Det är oetiskt på grund av, precis som vi har att chefer inte ska göra det. anställda och sådär. Det är en maktobalans och det blir ett väldigt lätt ett utnyttjande och man kan aldrig sära i det där, var det verkligen samtycke och så som vissa säger, och när man har den enorma maktobalansen. Så lösningen på det är bara att tillåt det inte helt enkelt, och gör det inte så blir det mycket enklare. Okej. Så det var Muji och hans kritik mot honom då som riktas. Jag håller med om att han blev defensiv och triggad, och det tycker jag är en lärdom för människor generellt. Det här är inte specifikt för Muji. Även Ramana Maharshi blev triggad och arg. Även om jag tror att Ramana Maharshi säkerligen, gissar jag, var en mycket bättre människa än vad Muji är på många sätt. Men alla blir det. Vi har biologiska kroppar. Om någon slår till en så reagerar man och så gör ont. Och vi har även psykologiska reflexer, om man ska säga. Psykologisk smärta som inte försvinner bara för människor och går igenom vaknande. Det kan minska väldigt mycket. Det kan minska väldigt, väldigt mycket till och med. Men det är extremt ovanligt, för att inte säga aldrig, att det försvinner helt så att folk inte har reaktioner överhuvudtaget. I princip. På någonting. Så om någon dör, blir många, en nära person dör, så blir de flesta ledsna även fast de gått igenom ett andligt uppvaknande. Tänka sig om någon om jag säger någonting väldigt taskigt till dem, så kan de också bli ledsna eller arga. Om någon tar upp kritik mot deras sangha och säger att folk begår självmord här på grund av din lära, så kan de bli triggade som Muji blev. Och jag tycker väl själv att det var ganska dåligt bemötande, dålig sinnesnärvaro eller vad vi ska kalla det, dålig. Han skulle kunna gjort det väldigt mycket bättre, och det också är att så där är dock de flesta, även många andliga lärare. Det är inget speciellt med dem generellt. Det är inte så de är inte så speciella. De är ganska mycket vanliga människor. Vad de har som är speciellt är att de många gånger har en typ av närvaro. De har gått igenom en sån här process då, där mycket av det, alltså jaget, egot, de inte längre är identifierade med det. Men det betyder ju inte att den biologiska organismen fortfarande reagerar på saker eller på yttre stimuli. Den reagerar i princip som innan. De blir kanske lite lugnare, lite mer avslappnade, lite mer lättsamma. Men de har fortfarande triggers, de tycker fortfarande att vissa saker är bra och andra dåligt. De har fortfarande en massa korkade idéer om grejer. De blir inte smartare på något sätt. Så så är det helt enkelt. Tyvärr. Eller ja, vad ska man nu säga? Om man ska se nyktert på det. Det betyder inte att de inte har någon funktion. Det andliga lärare kan verkligen vara just att se en människa som har gått igenom det här, som kan prata om det, som kan kanske ge råd i en tradition exempelvis, eller prata med dig om de upplevelserna, hur det är och hur det kan vara att gå igenom det. Men de är inte, det är precis som att prata med Messi eller någon så här jätteduktig, som är jätteduktig på någon annan sak, om andra saker. Alltså Messi är bra på fotboll, men han kanske inte ens är bra på att lära ut, han kanske bara är bra på att spela. Muji har sannolikt gått igenom ett typ av andligt uppvaknande. Men det betyder inte att han kan jättemycket om det. Ens det. Men det är det i så fall som han kan någonting om eventuellt. För han ändå ägnat väldigt mycket tid åt meditera och kontemplera och gå igenom den här processen. Men så fort det blir utanför det området lite grann, så kan han ju inte mer än någon annan, om han inte är har studerat det väldigt mycket. Det uppstår ju någonting märkligt med när det är andliga personer. Det kan hända även med Messi, att de tror att så här, allting han säger är så himla, det är Gud som pratar ungefär. Samma sätt blir det med sådana här andliga lärare ibland, att folk tror att allting de säger är så himla, även fast de uttalar sig om så här, något krig eller något annat. Det har liksom ingenting med, de kan inte mer än någon annan om det där. De har samma begränsningar, skulle jag säga. Det är mer så här en del typ av när någon gått igenom väldigt mycket saker, precis som någon annan person som kan ha gått igenom med kanske svåra saker och kan prata med en visdom utifrån det och som kan vara hjälpsamt för andra. På samma sätt kan de här göra det då, och att de kan vara ett ankare, eller man kan se någonting i dem, ha någon som är förebild, att dit vill jag också, liksom den typen av uppvaknande som de har gått igenom. Men det gäller att hålla dem eller ta dem med en nypa salt, skulle jag säga i alla fall. För annars så hamnar vi i det här och tror att också att vi tror att alla som inte är så här citattecken perfekta inte har någonting att komma med heller. För vi hittar inte dem någonstans, skulle jag säga. Det finns nästan inga perfekta. Istället är min bild att det är bättre att bara gå in och tänka att det där är ungefär precis som vem som helst. De kan mer än mig om vissa saker eventuellt. De har gått igenom vissa saker, precis som Messi, spelat fotbolls-VM och vunnit Champions League och sådana grejer. Då kan han mer om det och har upplevelser som han kan prata om kring det. Men sen, det är möjligt att han inte ens vet mer om fotbollsstrategier än vad du vet, om du har liksom ägnat dig mycket åt det. Han kanske inte har något direkt smart att säga om någonting. Det är viktigt att kunna särskilja mellan de här olika domänerna, kunskapsdomänerna och visdomsdomänerna. Men det betyder inte att de inte har någonting att ge. Även en hund eller sådär, ens hund kan lära en saker. Ett barn kan lära en saker, massvis med saker. Och Moody kan potentiellt också lära människor saker genom sitt varande, genom sitt sätt att vara på. Kanske hur man inte ska vara med. Kanske att man inte ska ligga runt i sin sangha för att lära ut här. Kanske hur man inte ska bemöta kritik som andlig lärare. Men han kan också ha andra kvaliteter, tänker jag. Vilket jag tror att han har. För han har den här, i alla fall, utstrålning, karisma. Och har gått igenom ett andligt uppvaknande. Det är jag övertygad om. Han pratar ju från den egen erfarenhet. Okej, det var det jag hade. Tack så mycket. Det var allt.